Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag har en fråga angående liksom det här poddformatet. Vi har ju publik, men det är ju också en podd. Kommer podden klippas? Eller är det liksom bara...
Det är en fråga till Daniel.
Ja, det beror på vad ni säger.
Jag säger något jätteopassande.
Då klipper vi inte.
Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är YouTube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag är vi i Gamla stans bokhandel och vi har livepodd och så har vi en gäst med oss idag. Och det är ingen mindre än författaren och bloggaren Flora Wiström.
Hej! Woo! Hallå, hallå!
Och vi är superglada för att ha dig här idag.
Jag är väldigt glad att vara här.
Ja, och det känns ju så vältajmat hur du precis kommit ut med din nya bok, Karlandan.
Ja, precis. Jag hade releasefest igår.
Så det här är ju superpremiär då kan man säga. Mycket roligt. Vi kanske ska presentera liksom vilka fler vi är här idag.
Pernilla är här. Hej, hej.
Pernilla Wellrath. Anna Bågstam är jag som pratar.
Och jag heter Flora och jag låter så här.
Ja, precis. Jaha, och hålla andan. Det är jätteroligt. Jag och Pernilla har ju läst både Hålla andan och Stanna.
Spännande.
Mm. Och vi tänkte ju att vi skulle börja med att prata om Hålla andan. Men jag tänkte att du skulle få berätta lite själv om vad den handlar om.
Mm. Det ska jag försöka göra. Hålla andan handlar om tre syskon. Egentligen så är det två av dem som har en egen röst i boken som man följer mest. Men det tredje syskonet är också väldigt viktigt i sammanhanget. De har en åldersskillnad på några år. Den yngsta är 16 och den äldsta är 22. Och den äldsta, Darja, hon är tävlingssimmare. Och det är väldigt mycket hennes identitet. Hon tränar hela tiden och hon simmar hela tiden. Och hon är aldrig hemma riktigt. Mm. Till sin lilla systers förtret, Mina, som är 18. Som just har tagit studenten och som söker sin systers uppmärksamhet mycket. Och försöker hitta sin egen plats. Och i början av boken så är Darja försvunnen. Mm. Hon har tagit sina saker och stuckit och ingen vet var. Så att boken utspelar sig under 12 dagar när Mina försöker ta reda på varför hennes syster har dragit. Och genom boken så får man liksom ledtråd efter ledtråd ungefär. Mm. Så den handlar mycket om syskon och vilken plats man tar i en syskonskara när ett syskon plötsligt inte är där.
Nice.
Men också mycket om prestationsångest och prestationskrav och sexualitet och sex och kärlek och så.
Lite allt möjligt. Men det är ju, den tar ju ganska mycket plats också på ett badhus som en av liksom...
Ja, precis.
Jag tänkte nästan börja där, för mig är det så här, jag kan börja med att säga att jag älskar boken, men jag tycker badhus är så läskig miljö, att det är mycket så här plåster i duschen och sådana här saker.
Och
jag blev också så glad att du beskrev det lite så här, hur stor del urin man får i sig när man dyker i poolen och sådär.
10 liter kissar i en vanlig bassäng.
Har du kollat upp det?
Ja, gud, man måste göra sin research.
Ja, jag tänkte, det är så spännande. Men hur, och varför valde du den här miljön?
Ja, men det är precis därför. Jag har samma känsla som du att det här är en vidrig plats. Mm. Alltså den är kall och hård. Mm. Man har på sig jätteobekväma plagg som skär in i rumpan. Och som
det
åker av.
Det är också med det.
Ja. Och man ska liksom helt plötsligt vara naken med människor som man kanske vanligtvis inte är naken med. Alltså, minns ju när man helt plötsligt skulle stå i bikini med hela klassen. Liksom. Det var jättekonstigt från en dag till en annan. Liksom.
Jag skolkade alltid på
jämfärdighetssängning. men så att jag känner väldigt mycket starkt motstånd gentemot simhallen. Och därför har det varit så himla tacksamt att skriva. Mm. För att jag har liksom väldigt lätt kommit... eller scener har väldigt lätt kommit till mig för att jag För att det har skavt i mig. Liksom.
Ja, jag förstår det. Mm. Det är väldigt fint skildrat här på omslaget. För de som lyssnar nu kan ju säga att omslaget är liksom kakel. Och så ser man ett litet äckligt hårstrå som ligger så här över kaklet. Ja. Det var ursnyggt.
Ja, men jag funderade faktiskt lite på det när jag såg boken. Ja. Omslaget. Vad är det där? Är det och sen när jag förstod att det handlade om just ett badhus. Förstod jag att det är ett hårstrå.
Mm.
Ja, det är många som liksom försöker pilla bort det. Alltså.
Exakt.
Det är roligt tycker jag. Men vad är äckligast i en bassäng då? Är det hårstrå eller är det liksom plåster? Eller kiss.
Nej, men det är nog kiss skulle jag säga. Och liksom att man vet att det är liksom så bara mycket saker. Men vad känns det om att hud luckras upp och blir mjuk och svampig och sen så avlägsnas från kroppen och sen så ska man liksom vara i det. Andras hud.
Men gud, inte det också lite... Alltså, när du nu säger det så här så tänker jag att det också är en liten metafor faktiskt för vad som händer i boken.
Mm, vad fint.
Ja, nu tycker jag att jag fick in. Men,
ja, men jag har ju lekt också med platsen som sådan att den liksom är, den är ju väldigt fyrkantig och väldigt stängd, en bassäng liksom. Och då blir det så tydligt när Darja drar därifrån och hon drar till havet liksom. Den också, att hon friar sig från den här, eller försöker, det är ju det handlar om, hon försöker fria sig. Så, sen är det väl upp till var och en och avgöra om hon faktiskt gör det. Men hon kommer liksom till ett annat vatten men som är lite...
För det kan man ju säga utan att spoila någonting, att ganska tidigt så förstår man att det är någonting som har hänt Darja och som hennes syster, och att hon också har haft ganska mycket liksom inre problem i livet som hennes syster har sett mer liksom utifrån. Och då, där, med det tänker jag på så här, när du fick idén till liksom, vad började någonstans för dig när du skulle skriva Hålla andan?
Nej, men jag hade en jättestark känsla av att jag ville skriva om syskon.
För du har själv jättemånga syskon.
Så många. Jag har två äldre bröder och sen så har jag två små syskon som är liksom halvsyskon. Men som känns som syskon. Obs. Men jag tycker bara att det är en fascinerande relation för att man har inte valt varandra. Liksom. Men man måste dras med varandra alltid. Och att jag upplever med mina bröder att vi hade inget riktigt gemensamt språk när vi var tonåringar. Vi slogs mycket, vi bråkade mycket. Och det var liksom vårt sätt att kanske vara nära varandra. Och liksom få varandras uppmärksamhet. Och, samtidigt som vi gick igenom jättemycket som barn i med skilsmässa och saker som gjorde att vi blev så otroligt sammansvetsade. Och det ligger där som en grund, den grundtryggheten. Men sen så flyttar man ifrån varandra eller livet händer och så ses man. Så är man trygg med varandra. Fast man kanske inte så mycket att prata om.
Ja,
och det tycker jag är jättemärkligt och frustrerande.
Och även en annan grej som jag tänker på att jag också kände när jag läste boken. Så här, som att man, även när man är syskon och har liksom samma kontext och samma... Det är mycket saker man delar så är det också enormt mycket man inte delar. Så på ett sätt så känner man ju inte riktigt sina syskon. Och i synnerhet inte om de försvinner. Liksom,
nej, precis.
Det och det tycker jag är superspännande.
Ja, kul. Ja, men så det var verkligen en sån stark känsla som jag ville utforska det. Och sen så samtidigt så kom simhallen till mig som en så tydlig plats att här vill jag vara. Och då det här motståndet som jag berättade om att jag kände det. Och det, då kändes det så lätt på något sätt att så här, okej, men det ska utspela sig i en simhall, det ska handla om syskon. Och så visst kom jag på ganska snabbt att jag ville att ett syskon skulle liksom försvinna. Och när jag hade den premissen, då kom berättelsen ganska snabbt till mig. Sen har jag liksom skrivit mig fram till handlingen, så jag har inte liksom haft en jättetydlig synopsis från början. Men jag blev så himla inspirerad av platsen, så att platsen spelar liksom all roll egentligen i den här berättelsen.
Har det varit svårt att skriva den?
Ja.
Det
har varit svårt och sen så har det varit väldigt skönt också för att Darjas delar, för att det ska sägas att boken är liksom berättad ur två perspektiv. Det är Minas röst och sen så efter en stund så byts perspektivet från och till liksom, till Darjas. Och Darjas perspektiv, de var väldigt lätta att skriva faktiskt. Dels för att jag kan identifiera mig mycket med henne och den liksom prestationsångest och den känslan av att hon aldrig räcker till liksom, den problematiken som hon har. Hennes kontrollbehov och sådär. Och sen så också för att jag tyckte, när jag liksom förstod vad som skulle hända, men gud vad konstigt, jag kan inte säga vad, jag ska inte spoila någonting, men då var det också, det bara rasslade till. Liksom. Sen var det svårt, jättesvårt att liksom få ihop helheten. Och jag var ju också jätterädd att min förläggare skulle säga så här, men du, de här två rösterna du har, de är jätteolika. Tonen är olika. Varför har du liksom svingat in den här andra rösten? Jag trodde verkligen att det skulle vara reaktionen.
Men och varför skulle det vara negativt då? För att det liksom skulle kännas för spretigt?
Ja,
eller?
Exakt. Men jag själv är väldigt glad för att det blev så. Jag gillar liksom den kontrasten.
Ja, det är jättefin kontrast. Men jag tänker på, jag tror jag läst någonstans att du har beskrivit Stanna som en bok som ligger närmare dig och Hålla andan som en bok som ligger närmare andra.
Just det. Nej, men det var nog en känsla som jag hade under tiden jag skrev den, att jag kände att med Stanna så riskerade jag mycket rent personligen, för att den var så, den låg väldigt nära mig rent vad den handlar om och så, och också att den utspelar sig i Stockholm. Och med simhallen, eller så där. Det var faktiskt arbetsnamnet på den. Med Hålla andan så känner jag att den kanske det kanske finns en större risk för läsaren. Jag är lite rädd att den ska vara triggande eller att den ska,
ja, på vilket sätt triggande?
Men att den ändå handlar om så här ätstörningar,
ja, och liksom, ja, precis, för den tar ju upp allvarliga ämnen.
Självskadebeteende, alltså den handlar ju om ganska tunga saker. Inte bara, men delvis. Och det är ju liksom jätteläskigt att inte riktigt kunna kontrollera vem det är som ska läsa den. Samtidigt så kan inte jag ha en stor blurb på framsidan med så här trigger warning. Alltså det funkar inte så, det kan man inte göra liksom. Och samtidigt så kan jag inte heller säga det för mycket, för att då blir det spoilers också. Det är så det var svårt.
Ja, men det förstår jag verkligen.
Ja, men hur lång tid tog det att skriva den?
2,5 år.
Okej, ja, det är ganska länge.
Men jag är periodare. Jag åker iväg och så köttar jag. Och sen så ibland så skriver jag ingenting för att jag får panik. Och sen så måste jag liksom hitta en väg in i skrivandet igen.
Men du skriver hela tiden?
Ja, men jag driver en blogg, så att jag skriver dagligen där. Det gör jag. Men jag skriver inte skönlitteratur. Liksom. Mycket av mina dagboksanteckningar blir ju det som är skönlitteratur. Så att det är väldigt, alltså jag skriver ju på något sätt hela tiden. Men det kan gå månader utan att jag så här jobbar på boken. För att jag bara har panik med att jobba på boken.
Det är så intressant det där, tycker jag, att det skapar panik. Jag kan identifiera mig själv mycket med den här känslan. Nej, men jag tänker, för att ibland så har man ju uppfattningen, eller jag tänker så här, folk som inte skriver så mycket så här, tänker ju så här, åh, det måste vara härligt att vara så här inspirerad och känna som fantasi jämt och så där. Och jag tycker själv att jag väldigt ofta bara känner panik och att det inte alls är så mycket.
Vad är det för panik du känner då?
Nej, men det är nog att jag tycker att det är dåligt när jag läser om det. Liksom.
Ja, just det.
Kan du drabbas av den?
Men ja, men så mycket. Men jag håller faktiskt på att träna upp någon slags skydds, en rustning. Det här är min största utmaning nu och det funkar faktiskt ganska bra. Det är att jag låter... Jag har en texthandledare som är författare också, som heter Monica Fagerholm. Och hon läser mina texter nu. Och hon säger så här: våga vara vild. Det är, liksom det är alltid så. Bara så här, Flora, du ska inte, det är inga post-it-lappar förrän i sommar. Och vi började i januari. Och det är liksom det som är min utmaning. Att inte då vara duktig och så här börja strukturera upp. Och bara, det här ska hända i den här boken. Typ. Jag vet inte ens om det blir en bok. Liksom. Utan att faktiskt... hålla möjligheterna öppna. Att såhär, oj, jag kanske vill skriva om det här nu. Oj, vem är den här karaktären? Och, liksom, och då genom det kunna hitta någon kärna eller något som vibrerar, som inte bara är en planerad berättelse, liksom, utan att jag själv ska kunna bli överraskad. Och därför blir det ju så som du säger, att i stunder så tittar man på något och bara, åh herregud, det här spretar så mycket. Och så får man panik och så tänker jag, våga vara vild. Och så tänker jag att jag ska våga vara vild.
Den här är ju bra att ta med sig, våga vara vild. Att man också får säga den så då. Men och då tänker jag även att i det ligger ju så här, att våga göra grejer som är läskigt i bemärkelsen så här, kanske självutlämnande, eller göra, vara lite så här ärlig så att karaktärerna inte är så snygga eller liksom, och det tycker jag är också så här väldigt obehagligt. Kommer jag på nu när du sa våga vara vild, att det var liksom, och där tänkte jag på i Hålla andan, så det är ganska mycket sex till exempel. Eller ja, jo, men ganska mycket.
Ganska mycket, ja.
Nej, men hur kändes det liksom?
Ja, det, men det, det fanns nog inget alternativ på något sätt. Det var inte som att jag bara, åh, jag ska skriva en bok med mycket sex, för det tycker jag min sann att alla måste läsa. Alltså, så här, det fanns liksom aldrig någon så här att jag skulle bara, jag välja viktiga ämnen eller liksom så, utan det var mer så att jag tycker att en simhall är också på ett sätt väldigt sexuell. Liksom, den, är, den ska inte vara det, men den kan lätt bli det. Och... Ja, men det kom så himla naturligt. Jag visste liksom, alltså, huvudkaraktären får en crush på en tjej som jobbar på simhallen, och det var så också hon, den Sissi då, som hon får en crush på. Man vet kanske inte riktigt om de blir kär i varandra, men de börjar liksom spela med varandra lite grann. Hon fanns ju, jag var i Reykjavik med mina kompisar, och så såg jag en tjej i omklädningsrummet på ett badhus som jag var på. Och jag ska inte säga att jag liksom bara, wow gud, jag, nu är jag så tänd på henne så jag måste gå hem och skriva om henne. Det var inte så, men mer bara att jag såg henne och bara, här jobbar hon. Vem är hon? Typ. Och så var det något med att hon stod där i liksom den här duschen och sprutade rent med någon stor slang och hade på sig gummistövlar och tajta kläder. Alltså jag vet inte, hon var bara så mycket en karaktär liksom. Så hon kom ju in där, och sen när jag började skriva fram henne och Minas liksom, hur de prövar varandra och sådär. Det kändes bara helt givet. Och jag tycker också om att skriva om saker som är obekväma. Jag vill gärna sitta och bli generad när jag skriver, för att då känner jag att det händer någonting med texten. Den blir liksom inte så tråkig.
Jag kan hålla med om det, fast sen vill inte jag sitta och vara generad när boken kommer ut. Om man tänker.
Men jag är typ jag tror att jag är 0% generad. Jag kanske borde, det är kanske att jag håller, det är något konstigt med mig nu, för nu är jag faktiskt inte generad alls.
Men jag tänker att det är ganska bra att ha med sexen då, för att det är inte någonting som... Nu är inte hon så mycket tonåring egentligen, men det är ju ändå någonting som tonåringen sysslar med.
Även vuxna.
Nej, men jag menar, alltså, man gjorde ju det när man var tonåring. Ja. Så att det är liksom ganska bra att ha med, tänker jag.
Nu kommer Pernilla ut som...
Nu kommer jag ut som sexuell person.
Nej, men absolut.
Ja, men jag tänker också att det kanske är väldigt skandinaviskt, eller svenskt i alla fall. För att i USA finns det väl någonting som kallas för clean teen, tror jag.
Eller vet
jag. Vad sa du?
Berätta mer.
Men det är typ den här, Jenny Han har skrivit en serie som heter Laura Jean. Ja, om Laura Jean. Och det är liksom 06 i den här. Har ni läst? Ja, 06. Ja. Och det kallas clean teen. Och det är väl ish. Ja, nu säger...
Lite sex.
Lite sex. Men de tjejerna som har sex blir slutshamer alltså. Ja, det låter vara osagt. Men alltså just att det är lite sådär att i USA så är det att, ja men där har vi inte sex.
Intressant. Men det har ju vi här, va?
Ja, vi har ju det här. Vi är lite kända på det också i Sverige.
Nej, men jag tycker att det är så roligt också, för då får man, alltså såhär, jag märker det att folk tror liksom att jag är någon slags hypersexuell person, bara för att, alltså det märker jag ändå, att folk tror att jag liksom det är det enda jag håller på med typ själv. Och det där tycker jag är så roligt, för jag upplever inte mig själv vara mer sexuell än någon annan liksom, men att jag tycker bara inte att det är jobbigt att skriva. Eller jag tycker det är jobbigt att skriva om det, men jag blir inte så, oj, hallå. Ja.
Det är den här kören av glädje över sexet i svenska ungdomsböcker, tror jag.
Nej, men det är väl så också, i många svenska ungdomsböcker så är sexet ganska städat. Det börjar ju bli bättre liksom, men när jag växte upp, men när jag var tonåring så kändes det väldigt fegt liksom. Det var typ, alltså jag har faktiskt med det här Roland, men det är typ så här, jag kände att han var hård, genom jeansen kände jag att han var hård eller något sånt där. Och det är en sån grej som jag har tagit med, för jag minns själv att jag blev så jävla upphetsad av det när jag var tonåring och läste. Hon kunde liksom precis föreställa mig det där hårda genom jeansen. Så det finns med. Jag kunde inte låta bli, men det var liksom väldigt så snällt. Liksom.
Vi som läste Gråtbjörnens folk har ju inte samma upplevelse, för att de hade lite andra typer av någon björnfäll över sig och sådär. Men
vi hade bra inspirationskällorna, menar du?
Ja. Men det är ju... ja, men det är roligt, för man... jag tänker på det som då skriver liksom, i en helt annan genre och för en annan målgrupp, kan man säga. Min bild är att det är ganska mycket sex i svenska, alltså böcker för unga personer. Och att det känns så här frigjort på ett liksom inte tillrättalagt sätt. Det tycker jag är väldigt så befriande.
Håller med. Men där fick jag, det vet jag också med Stanna, för när den kom, då var jag 21, tror jag. Och jag ja, men började skriva den när jag var 18 och var, då var jag mycket mer generad. Och då vet jag, där finns en sexscen när de har sex i skogen och de så här kommer gemensamt och torkar sig med liljekonvalj.
Som man gör.
Det är viktigt med detaljen, ja, att det var just liljekonvalj.
Alltså jag var panik, men ni förstår ju, apropå att vara såhär tillrättalagd. Och bara såhär, och typ att såhär.
Panik över att det var liljekonvalj.
Men att det är så jävla klyschigt och såhär gulligulligt, typ att såhär månskenet blinkar. Alltså det är typ på den nivån, så jag kan knappt prata om det. Men så då kände jag väl också att jag behövde ta ett kliv därifrån.
Ja, och göra lite smutsigt. Till simhalsmiljö. Som är liksom den andra ytterligheten i det här. Mm. Men, och apropå stanna då, så tänker man ju, när jag läste den så tänkte jag också på så här, men hur gick det till när den blev utgiven? Alltså nu menade jag inte hur gick det till när den blev utgiven, men hur
kommer det fram?
Ja, nej, men hur var liksom, hur blev själva, du var ju väldigt ung, du skickade in den. Aha. Vad hände sen?
Mm. Men jag började skriva den efter att jag hade tagit studenten och började plugga skrivande. Mm. Så väldigt mycket av stanna kom till under mina första år på skrivarskola. Mm. Och då fick jag ju feedback hela tiden och liksom fick väldigt mycket tid och CSN. Och så här, det var jättebra förutsättningar för att liksom lägga tid på skrivandet. Mm. Sen skickade jag in den till massa förlag och sen så fick jag ju napp och det var ju superhärligt. Mm. Givetvis så finns det ju också en, alltså jag har ju en målgrupp redan från början, för jag har ju skrivit på min blogg sedan jag var 12. Så det spelade nog roll förstås, men boken har ju fått väldigt fint mottagande, så det var kul.
Ja, gud, men som den här, man blir ju superimponerad. Jag önskar att jag kunde skriva så när jag var
21.
Ja, exakt. Vilket var för något år sedan.
Och jag gillar den också jättemycket fortfarande, men jag tycker vissa scener är skitjobbiga för att jag tycker att de är för gulliga liksom. Mm. Men det har väl till. Så kommer jag tycka om Hålla andan också om 2 månader.
Så det kommer bli värre och värre, kan
ja,
man
det
säga.
Tror jag.
Men det låter ju som att du alltid har varit en så här, både skrivande och läsande person.
Ja, men det märks ju framförallt i Stanna, tycker jag. Mm. Det är väldigt mycket name dropping, alltså positivt. Ops, positivt. Mm. Det är som redan, och det gör att man gillar boken jättemycket med en gång om man är en läsande person. Så det märks ju att du är en läsande person.
Ja, absolut. Jag tror att alltså så här, i perioder när jag inte läser, då skriver jag inget heller. Det där är så himla liksom, någonting som man måste göra hela tiden. Det är som att för att träna måste man äta, för att skriva måste man läsa.
Men hur går det, ni som båda två skriver, kan ni läsa och skriva samtidigt? Eller liksom ta det ena ut det andra?
Alltså jag tycker att det är ganska, det som jag tycker är svårt är att, eller jag är rädd att jag ska bli så här för influerad av någonting jag läser, om jag läser det samtidigt. Men däremot så tycker jag om att läsa något helt annat liksom. Så att jag har inte läst liksom andra deckare till exempel när jag har skrivit. Men däremot kanske mer relationsromaner eller liknande. Liksom.
Grottbjörnens folk. Och...
Exakt. Alltså grottbjörnens folk då.
Men jag använder som strategi att läsa sånt som jag blir influerad av. Mm. Alltså jag vill gärna bli det. Men då måste jag ju välja noga. Så att jag vet till exempel mycket av det som är skrivet ur Darjas perspektiv att hålla andan. Då hade jag en Bodil Malmsten-period. Det kan jag faktiskt, jag läste någon bok av henne här en vecka och jag bara, gud, det här kan jag verkligen märka att jag blivit så influerad av hennes liksom, meningsuppbyggnad och liksom upprepningar och så. Jag tycker det är jättefint när man hittar någon författare där man känner att så här, okay, men om jag börjar med att läsa, då kommer jag vaggas in i någonting där jag känner mig bekväm. Ibland så kan jag börja läsa någonting där jag inte känner mig bekväm att skriva så, och då måste jag ju snabbt hitta något annat att läsa. Men just Bodil Malmsten för mig, eller Agneta Pleijel, i två sådana författare som jag alltid blir, alltså jag läser en snutt och sen så slår jag en boken och så måste jag skriva liksom.
Det är skönt, som en sån katalysator också.
Ja, precis. Eller kanske Sara Stridsberg, och då kanske det är mer liksom olika bilder jag får upp som gör att jag blir sugen på att skriva. Så att man liksom, jag har hittat några igångsättare.
Det är superbra. Och har du också särskilda böcker som du läser om av Bodil Malmsten till exempel?
Nej, men jag är lite dålig på att läsa om böcker så där från perm till perm, men jag slår upp, alltså läser stycken eller lyssnar på bitar som ljudbok och sådär, gör jag mycket. Och Agneta Pleijel har läst in sina 2 senaste böcker så himla bra liksom, så att jag tycker det är fantastiskt att lyssna på dem en snutt och sen skriva. Och även Sara Stridsbergs böcker är ju otroligt fint inlästa. Så det är, men då känner jag inte att jag måste läsa eller lyssna på hela. Liksom.
Nej. Mm. Och din egen Hålla andan kom på ljudbok.
Ja, precis. Aha,
och du har läst in den själv.
Ja, det är så konstigt att sitta och prata i en mic och sen ska jag liksom då... Kommer folk tänka, men den där gamla rösten vill man inte ha. men det var jätteroligt.
Men jag som mer är en, liksom, gillar mest fysiska böcker, inte så mycket ljudböcker. För att jag tycker att det blir som ett filter, eller som en extra översättare liksom, mellan mig och texten. Så att, men om du läser in en bok, eller författaren själv läser in sin egen bok, då måste det bli noll filter egentligen. Liksom, ännu mer äkta, tänker jag.
Mm. Jag hoppas ju det. Jag tyckte själv när jag lyssnade igenom en bit att jag tyckte att det blev väldigt fint faktiskt. För jag kan ju texten och jag kan rytmen och jag vet hur replikerna ska sägas. Jag hade en jätteduktig inläsare till Stanna också, men då vet jag att när jag lyssnade igenom bara, va? Nej, va? Hon ska inte låta så där nyfiken eller så där pepp eller sådär. Alltså så att jag, det var så skönt att liksom få ta kontroll över det själv. Mm. Men sen är det ju jättesvårt. Det, men jag tror att det blir ganska naket. Och jag kunde ju själv liksom känna att shit, nu darrar jag på rösten för att det här ligger mig så nära när jag läser och sådär. Och det tror jag går igenom liksom.
Jag tycker de flesta författarinläsningar som jag har lyssnat på har ju varit superbra. Det är ju egentligen
det är så det ska vara.
Om man är duktig på att läsa så blir det ju så här.
Vill du läsa in dina böcker?
Ja. Absolut inte. Jag är jättedålig på att läsa högt.
Ja, men du har ju väldigt behaglig röst liksom.
Jag vet. men tyvärr så fallerar det här då på högläsningen. Jag skojar med. Nej, det är en skådespelerska som har läst in mina böcker då. Och hon är jätteduktig. Sen så blir det lite så här, när jag lyssnar på dem själv så känner jag så här, gud, undrar vad det här är för bok? Så bara, men gud, det är min egen. Alltså, för att jag känner inte riktigt igen det liksom. Men det har nästan varit lite skönt för att jag... Ja, men jag vet inte, det är ju något så här konstigt med det där också, att jag inte vågar slå upp mina böcker efteråt.
Varför?
Ja, jag vet inte.
Jo, men är det så att du ska hitta något som du skäms över? Eller
ja, men liksom? Det är det jag tror.
En sån där månen speglar sig i ögonen.
Exakt så. Men och det Flora, finns ju sådana.
Flora, du läser dina böcker efter att de har kommit ut, eller?
Nu låter det som att jag snackar skit om Stanna. Jag älskar Stanna, verkligen. Men den har jag ju aldrig läst från perm till perm, tror jag, sen jag gav ut den. Men den låg mig så himla nära också. Den är liksom så... Den är så mycket för mig på något sätt. Så att jag älskar den. Den har varit jätteviktig på så många sätt. Att skriva den. Att liksom få komma in i någon slags författarvärld. Som jag nu känner att med andra boken. Att jag också liksom, nu får jag vara här på ett annat sätt. Med första boken så var det så här. Oj, hej, för jag var med här. Liksom, hur länge då? Men Hålla andan har jag läst några gånger nu. Faktiskt. Mm. I och med att jag också då läste in den som bok. Och fick liksom en... uppleva den som en berättelse och inte bara som enskilda stycken som jag ska sitta och liksom redigera. Det var jättekul.
Jag har ju läst din novell också som finns med i antologin
Du springer.
Du springer. Har du läst den? Det är ju ganska intressant för att de är tre olika, om jag tänker huvudkaraktärerna, så är de ganska olika.
Just det. Ja, Du springer, novellen heter ju Visklekar och handlar om en tjej som heter Alma som är i min ålder, kanske 24-25 eller någonting. Som har blivit dumpad av sin pojkvän och som nu ska liksom gå ut i singellivet på något sätt. Och den handlar mycket om att liksom knulla sig fri, kanske.
Ja,
fast det lyckas hon ju inte med.
Är det mycket sex i den också?
Ja, det, ja. men den handlar ju också mycket om så här rädslan för att, om jag tror att det står något så här, att hon liksom bara är på hon är bara en genomresande person liksom, när hon bara är med folk tillfälligt, och att det är väldigt skönt för då kan ingen vända sig om i sängen och ingen kan sluta ställa frågor eller så, utan man är bara där på tillfälligt besök, och då kan man inte heller bli sviken liksom. Så det handlar ju om den rädslan. Den skrev jag som ett rus.
Hela Du springer tycker jag är en jättefin liten samling texter. Vi har ju med den här.
Med den.
Ja, precis. Från en rad olika författare. En del mer kända än andra.
Ja.
Men den är verkligen, det är roligt att läsa den.
Den är jätteroligt faktiskt.
Och jag läste ju att den skulle ges ut till gymnasieklasser också, va?
Ja, jag tror det. Det är väldigt roligt.
Och den vänder sig väldigt tydligt till unga personer.
Det är så kul för den är skriven på många olika sätt. Att även om man inte då kanske gillar att läsa så hittar man någonting. För det är dikter.
Jag hade lite dramatik, det är lite serier.
Exakt.
Så den är väldigt lätt att läsa liksom.
Ja, en bra ingång till litteratur också.
Mm, verkligen.
Kan kanske vara något att det är väldigt ge bra bort. Också. Studentpresent kanske. Ja. Mm.
Bara tagit ur luften här nu i juni, studentpresent. Nej, men det är verkligen en jättebra studentpresent
tycker jag. Ja, jag tycker det.
Eller bra presentbok liksom. Mm,
verkligen.
Har du hunnit få några reaktioner på Håll andan av dina läsare?
Nej, men den kom ju i måndags, men den är ganska kort liksom, så att många har ju faktiskt lyssnat eller läst den nu de senaste dagarna och har börjat höra av sig och skriva saker, och det är ju jag har fått jättefina reaktioner liksom. Men det är ju inte heller någon som så här lägger ut på Instagram bara, här är en bok jag hatar alltså, utan det är typ alltså, det får man ju ha i åtanke, men det, jag sitter ju på Goodreads och uppdaterar hela tiden och bara,
en till röst,
usch, det är skitläskigt verkligen. Varför har den här personen bara gett mig en två?
Ja, precis. Och då har Flora en liten svart bok där, där de hamnar.
Ja, det måste ju verkligen vara jättejobbigt alltså, just röster på Goodreads och läsa recensioner.
Jag har ju då panik, så jag kollar inte Goodreads. Nej. Och inte recensioner heller.
Jag kanske ska sluta.
Och så hoppas jag ju, tänker så här, för ibland blir man ju intaggad på saker, att det, man liksom, då tänker jag att om de taggar in mig så kan de inte vara hur elaka som helst.
Nej, exakt.
För det hade ju varit superpsykopat. Alltså man taggar in någon och så bara, det är jättedåligt.
Nej, men precis, det är väl jättemärkligt.
Så då, liksom, då vågar jag titta, men annars vågar inte jag titta faktiskt.
Jag förstår. Ja, men recensioner, i mitt fall så har ju inte recensionerna kommit heller, och du får ju också vänta ett tag nu.
Ja, innan du tack då.
Så vi får hålla, jag vet inte vad vi ska göra.
Ja. Men känner du prestationsångest då? Jag tänker, Stanna fick ju ett superfint mottagande och fick ju fina recensioner i DN. Och liksom, den blev väl också nominerad till ljudbokspriset?
Mm, just det.
Känns det som liksom prestationsångest i förhållande till den då? Att den här måste gå lika bra, eller att förlaget har en viss förväntan och sådär?
Jag tror inte jag känner någon press från förlaget så. Jag har ju min inre press. Alltså jag vill ju liksom att den här boken ska vara bättre än Stanna. Mm. Och jag tror att det där är ju jättesubjektivt. Liksom, jag vet att vissa som... Alltså, jag tror att det är på ett sätt lite olika vad man tycker om oss. För den här är smutsigare och råare. Och Stanna är inte lika rå. Liksom. Mm. Och där tror jag verkligen att vissa kommer tycka om det. Och andra kommer tycka, vad jobbigt. Liksom.
Mm.
Jag vet inte. Just nu känns det ganska bra i mig själv. Och jag får väl se om jag överlever liksom, recensioner. Eller att inte alls bli recenserad. Den risken finns ju också. Att ingen skriver om det.
Nej, precis. Det vet man ju faktiskt inte.
Det kanske är ännu värre.
Ja, precis. Men vilket är värst då? En dålig recension eller ingen recension alls?
Ingen recension alls, tror jag.
Ja, det tror jag faktiskt också. Alltså, jag har ju hört så här att liksom egentligen den bästa recensionen man kan få försäljningsmässigt är så här, en förfärlig bok av en förfärlig människa. För då, då vill folk veta. men och sen så tänker jag så här, kopplat till det, att det är faktiskt inte alltid som... Varken genrelitteratur som jag själv skriver i eller så här barn som, eller böcker som riktar sig till unga. De blir inte recenserade riktigt i samma utsträckning som...
Nej, visst.
Det är lite speciellt. Liksom.
Jag vet inte hur det är med deckare, men de har ju liksom en sida då, idén till exempel med barn och ungdom. Och hamnar man inte där, ja men då hamnar man inte där. Liksom. Men det finns ju inte lika mycket utrymme alls.
Men det är inte alls samma omfattning på recenserandet som liksom vuxen roman, eller man ska säga.
Nej. Å andra sidan så är direktkontakten med läsarna mycket starkare.
Ja.
Alltså att folk då har så himla lätt att slida in i DM och typ skriva någonting. Och det är ju jättelyxigt.
Ja. Ja, men det tänker jag, det måste ju vara så här väldigt fint att faktiskt ha på riktigt kontakt med läsaren.
Ja.
För det är ju, jag tänker att de flesta unga människor är ju på liksom, sociala medier i någon utsträckning. Till skillnad från kanske en del av DNs läsare då. Alltså nu kanske jag går ut hårt här och blir...
Men det ligger nog något i det, absolut.
Ja, och det är ju faktiskt jättefint. Men svarar du då på alla som...
Jag försöker, självklart. Men jag kanske inte alltid kan skriva långt eller ingående. Men jag blir så glad liksom. Ja, så det där är ju... Det beror lite på arbetsbelastningen den dagen kanske.
Ja, men hur ser en floradag ut?
Och det, ja, men jag är periodare som sagt. Ja. Inte med alkohol. Ja,
nej, precis, jag måste göra det tillägget.
Men det vore så konstigt. Eftersom jag är periodare med alkohol så är det väl. Nej, jag menar mer att jag är en person som går in i så här projekt ganska mycket. Projektare. Så att vissa perioder så skriver jag jättemycket, liksom jobbar med bok och redigerar eller vad det nu kan vara. Och som nu så håller jag på att göra lite press och sånt där kring boken. Och sen så lägger jag mer tid på bloggen som jag uppdaterar varje dag. Så att en vanlig dag, ja, men jag har ett kontor som jag går till i bästa fall. Och inte ligger hemma på sofflocket. Och så sitter jag där och skriver eller jobbar. Och sen så... jag försöker lägga liksom 50-50 tid på det skönlitterära och på bloggen och sociala medier. Liksom. Mm. Men det där beror lite på. Men jag har också lärt mig att jobba kontorstimmar. För att förut så kunde jag jobba jättemycket så här på helg eller på kvällar eller så.
Men du håller väl skrivkurser och sådär också, va?
Så, just det.
Berätta. Och det var även du som startade Skrivgaris.
Ja, det var Yrsa Ekesendal som startade Skrivgaris. Okay. Och vi är goda vänner, så jag blev admin för några år sedan också. Och Skrivgaris är då en Facebookgrupp för kvinnor och icke-binära som gillar att skriva eller är intresserade av skrivande på olika sätt. Så vi håller på och liksom pratar väldigt mycket om skrivande och kurser och alla frågor man kan tänka sig. Jag har hittat testläsare till exempel till Hålla andan som gillar att skriva och simmar. Så det har varit jättebra. Kan du läsa?
Gud, vad har de haft simsynpunkter?
Ja. Det som låter så här snitsigt som har med simningen att göra, det har inte jag koll på.
Det låter ju superinsatt i.
Ja, visst. Gud, det var verkligen en liten ångestmacka, men det gick ju bra. Så det gör jag. Och sen så har jag och Yrsa Kesendal som också kom ut med en bok nu nyligen som heter Friläge, som är jättefin. Vi håller i skrivkurser på grundnivå liksom. Så att vi har 4 dagars kurser då vi egentligen, det går mest ut på att liksom komma igång och att våga. Och sen så skriver vi supermycket och i en ganska hög takt så att man ganska snabbt släpper liksom den här känslan av att allt måste vara perfekt och bra och färdigt.
Det är viktigt.
Så man skulle kunna säga att du lever skrivande nu alltså? Gud vad lyxigt.
Sa Pernilla och såg lite avundsjuk ut.
Nej, jag skojar. Absolut inte.
Men om man ska återknyta till att skriva så tror jag att jag läste någonstans att du hade sagt också att en av utmaningarna med att hålla andan är också att ge karaktärerna inre liv. Och inte bara, liksom, istället för att liksom gestalta eller att försöka lägga till den här liksom, dimensionen av inre monolog. Eller...
Ja just det, jag har haft svårt att veta hur mycket tankar jag ska skriva rakt ut. Och hur mycket, helst vill jag att allt ska läsas in mellan raderna. Men om jag ändå skriver utifrån ett jag-perspektiv. Jag gör det här, jag ser det här. Då känns det också konstigt att inte liksom också... släppa in i direkta tankar. Och det där är jättesvårt med, för jag vill inte att det ska bli övertydligt. Men jag vill inte heller att man ska känna sig för långt ifrån mina liksom.
Men det är ju en supersvår avvägning.
Vad tänker du med det?
Alltså jag tycker att det där är jättesvårt. Och jag har själv laborerat med min deckarserie är i tredje person, men det är bara ett enda perspektiv, så att man måste ju verkligen vara inne i huvudpersonen. Och jag har laborerat med sen när jag ska skriva det, om jag ska skriva ut jag-perspektiv och sen bara vända det, bara för att det är på något sätt lättare och naturligt få in. För det är så himla svårt tycker jag med det inre livet, och de här, när man ska liksom försöka gissa eller ge liksom lägga till den personens tankar, så just i deckare till exempel så kan det bli jättekonstigt. Ja, vad tänker man egentligen när man står framför en död person? Så här, kan man börja tänka så här, undrar vad jag ska äta till middag? Alltså, eller måste...
Och det är väldigt intressant om en sån tanke kommer upp. För då är det en flykt. Liksom.
Ja, så det är ju svårt. Liksom. Och jag tycker jag har försökt intervjua poliser och personer som jobbar i den miljön. Liksom. Och de säger ju också så här att det värsta är att när någonting blir ett jobb så händer det ju också på riktigt att man är på en brottsplats och pratar om så här, vill du ha mjölk i ditt kaffe? Alltså, och det skulle ju bli superbisarrt om man hade den typen av så här dialog.
Och väldigt spännande.
Väldigt spännande, men också väldigt så här. Men jag har ju, jag har rätt mycket så här vardagsdialog i bisarra miljöer kan man säga.
Det går ju.
Men jag tycker att just det här att hitta så här, att hitta rätt och rätt balans i den här inre monologen hos huvudkaraktären tycker jag har varit jättesvårt.
Ja.
Och liksom, för det ska ju också kännas som, alltså det måste ju vara logiskt på något sätt, man måste kunna identifiera sig med det här och så samtidigt måste det vara någon sorts rimlig slutledning av vad karaktären ser och hör och gör och sådär, och så som du säger får det inte vara för övertydligt.
Nej, precis.
Så jag tycker det är svårt.
Jag tyckte att det var ganska kul att skriva liksom i två perspektiv, för att jag har ju liksom ett jag-perspektiv och sen har jag också tredje person. Där är jag skrivet utifrån tredje person. Mm. Och jag skriver nästan alltid jag-perspektiv. Mm. Så för mig var det väldigt, väldigt roligt att skriva Darja ur det andra perspektivet också, för att jag började leka med tanken på att tänk om det här bara är Mina som tänker det här om Darja.
Mm, alltså
det finns den nivån av det också. Att, att man aldrig får gå in i jaget Darja, utan man ser henne utifrån. Liksom.
Ja, men
sen
precis.
Står det typ så här, hon tänker och så. Mm. Men det ändå liksom skulle kunna finnas vara i Minas huvud.
Ja, precis. För så skulle man ju kunna läsa de avsnitten om Darja egentligen.
Mm.
Det är sant. Det har jag nog inte tänkt på innan. Men det är ju det är faktiskt en rolig dimension till som man kan leka med när man hör den, de perspektiven.
Mm.
Det är jätte... Ja.
Mm.
Aha, ska vi gå över och prata lite? Vi brukar ju alltid i podden ha en del som handlar om så här boktips och att... Ja, men författarskap som har inspirerat den och sådär.
Mm.
Och det är speciellt roligt när vi har gäster så att det inte bara är våra smaker som kommer fram.
Ja.
Nu har ju du varit inne lite på författarskap som har inspirerat.
Ja, precis. Vad sa jag? Jag sa Agneta Pleijel och Bodil Malmsten.
Ja, och Sara Stridsberg.
Sara Stridsberg.
Mm.
Yrsas bok Friläge tycker jag också är en otroligt bra bok. Och inspirerar mig svin mycket i skrivandet också.
Mm.
Så den tycker jag alla ska läsa. Och det säger jag inte bara för att vi är vänner, utan verkligen för att jag känner så.
Mm.
Sen så har jag håller jag upp den här Jag får ner till bror av Karin Smirnoff. Hennes andra, eller fortsättningen på den här kom ju igår typ.
Ja, det har i alla fall kommit mycket, mycket nyligen.
Ja.
Mm. Jag får upp till mor, tror jag.
Exakt.
Jag får upp till mor, tror jag.
Jag tycker det är så bra. Och den här boken är... Ja, men handlar om en kvinna som kommer tillbaka till, sin, till byn där hon växte upp. Och liksom hamnar i alla sina gamla minnen. Och väldigt traumatiska minnen. Och samtidigt lär känna de här personerna på den här platsen. Och den är så häftigt skriven tycker jag, rent språkligt, och också den har ett sånt rikt karaktärsbibliotek, men man ser alla framför sig tycker jag, det är så häftigt. Och den handlar mycket om missbruk och liksom vara medberoende. Ja, men hon har liksom en helt säregen ton som jag tycker är superhäftig, och jag ser så mycket fram emot att läsa fortsättningen.
Det var väl Augustpris nominerad också, va?
Ja, precis. Och hon har ju inte, det är väl hennes debut, ja, debut liksom. Så det är ju ascoolt.
Supercoolt. Bra tips.
Bra tips.
Pernilla, du brukar med
ja,
en laddning.
Ja, den här gången så har jag med mig en bok som jag har läst. En bok som jag inte har läst, men som jag ser fram emot att läsa. för att jag känner att jag vet inte, jag har inte läst det här supermycket, superbra på sista tiden. Det har varit lite så här downperiod för mig. Men en gammal bok som jag vill tipsa om är Fangirl av Rainbow Rowell. Egentligen så vill jag tipsa heller om hennes, alltså en annan bok som hon har skrivit som heter Eleanor and Park, som är lite så här unga vuxna, eftersom vi har det lite grann som tema idag, så tänkte jag att ta dem som tips. Jag gillar dem för att det är lite nördigt, och det är alltid lite, det är mycket, mycket nörderi, mycket populärkultur och lite så där trasiga människor, och det gillar vi att läsa om. Och så är de liksom jättebra och så lyckliga slut.
Det.
Inte för att spoila. Fast ändå inte för, fast det blir som ändå lite kladdigt och kletigt så, utan det är alltid liksom ändå lite svärter liksom.
Jag kom på en sak när du sa unga vuxna, för den här genren tycker jag är så intressant, eller om man nu kan kalla det genre.
Ja, visst.
Alltså vad det egentligen är som definierar den genren, förutom att det handlar om unga personer i vuxen ålder fast unga.
Jag har en definition som jag går runt och sprider, men som inte jag vet är sann.
Men som då sprider liksom, vi den här också.
Ja, men som jag har förstått, eller som jag tänker själv då, det är att en ungdomsbok utspelar sig ofta i skolmiljö eller handlar om personer som går i skolan eller liksom i skolåldern. Unga vuxna är mer liksom livet efter studenten, vuxenblivandet, att vara 20-någonting. Men jag vet inte hur gamla de där karaktärerna är.
De här går ju på typ college. Så att de, det är nog mer ungdomsbok i så fall.
Det här är ju liksom inte kanske en officiell definition, men så, jag tycker om att se det så i alla
fall. Det låter rimligt ändå tycker jag.
Mer liksom, att bli sig själv, att bli sin egen person typ.
Mm.
Mycket så. Coming of age.
Mm. Och så att, ja, den här är jag till och med sugen på att läsa om, den här Fangirl. Och det roliga med Fangirl är att hon, det handlar om en tjej som skriver fanfiction. Och hon, Rainbow Rowell, har även kommit ut med en bok som handlar just om fanfiction, personerna som hon skriver om i den här boken. Så att det är väl roligt. Som i sin tur är...
Gud, nu börjar det bli så här meta.
Ja, jag vet, det är väldigt meta. Ja, eller så är det bara jag som är dålig på att förklara.
Nej, men det tror jag inte. Och jag är lite trög idag. Så
det... Och i det sin tur har jag för mig är... Jag har inte läst den här fanfiction-boken, men det är i sin tur en fanfiction på Harry Potter.
Ja, oh, roligt.
Typ, oj. Ish, tror jag.
Det sitter alla här som nickar. Ja, så det är verkligen så. Det är bara vi som är efter.
Ja, precis. Så att det, jag blir lite sugen på att läsa den här fanfiction-boken ändå, för att det som jag älskar hennes jag gillar henne. Hon har precis också kommit ut med en novellsamling också, eller två noveller.
Gud, jag har aldrig läst henne faktiskt.
Har du inte det? Jag göra. Ja, men mysiga. Det skiljer sig från dina böcker.
Så, nej, men det, de är mysiga.
Jag menar att dina böcker är lite mer litterära. Det här är lite mer konceptigt ändå. Mm. Även om jag vet inte. Skitsamma, de är bra, läs dem.
Men vad är det du gillar jättemycket med det här?
Med att det är nördigt, populärkultur och lite trasiga människor. Mm. Lite, de har alltid mycket skit, liksom. Eller lite skit. Mm.
Mm. Härligt.
Mm, och så har jag en bok till som jag inte har läst, men som jag vill läsa. Och det är Curtis Sittenfeld som har kommit med en roman, eller ingen roman, en novellsamling.
Vad snygg den var.
Mm, den är väldigt snygg.
Prosit.
Det ni tänker, nej jag säger Det ni tänker heter den. Och gillar man henne så tror jag att den här är svinbra, för att hon skriver alltid väldigt bra. Har ni läst någonting om henne?
Nej, inte alls, jag sitter och bara tittar på det vackra omslaget och bara, den vill jag läsa.
För hon debuterar ju med en bok som heter I en klass för sig, som handlar om en tjej som börjar på universitetet, tror jag, eller college eller någonting sånt. Och ja, hon gör ju en klassresa då i och med det här. Den är jättebra.
Kul.
Det var har inte, apropå ingenting, har inte du jobbat i en bokhandel, har jag drömt det?
Det är faktiskt min romankaraktär som har gjort det.
Ja, blandade ihop det. Nej, vad? Jag vet inte, när jag läste den boken så tänkte jag på Alfa Antikvariat varje gång.
Jag också nämligen. Så att,
vi, gör du det?
Nu spelade vi in i Gamla Stans bokhandel och tidigare spelade vi in på ett antikvariat med Alfa Antikvariat. Mm. Det var så himla likt nämligen.
Ja, det kanske, alltså jag måste vara ärlig, det finns liksom inte ett antikvariat som jag har valt som det, utan det är liksom ett hopkok av flera.
Men du måste ju vara en antikvariatsbesökare då?
Ja.
Flitig? Sådan.
Ja. ibland. Jag gillar bokhandlar liksom.
Ja, alltså vem gör inte det då? Mm.
Men vad har du för tips, Anna?
Jag har jättemånga tips. Och jag kanske välter något när jag ska ta fram dem. Men jag försöker.
Ska jag hjälpa dig?
Ja, jättegärna. Ska jag ta? Ja. För en gångs skull så har jag fått med mig då en radda böcker. Oj. Som nu istället Pernilla välter. Men, ja, precis.
Det var gulligt att du har med dig min bok nu.
Ja, precis.
Oj, alla mina böcker.
Nu ska jag fixa lite här. Med allt nej, men och då, ibland så kör jag temat, alltså någon måste slå ett slag för serieböcker, för jag tycker så himla mycket om det. Eller serieromaner. Och jag, vid något tidigare tillfälle här så tipsade jag om en som heter Psycho Girl av Agnes Jakobsson, som ser ut så här. Och då hade jag bara rusat förbi sci-fi-bokhandeln här i Gamla stan också och såg den här och blev liksom helt hooked och tänkte att jag måste köpa den och började läsa lite och så. Och nu när jag läste ut den så blev jag fortfarande, alltså blev så himla berörd. Det tyckte jag var så fruktansvärt bra. Så den måste alla läsa, och den handlar om Agnes som är på en fest och träffar Lillis som är en äldre man i 30-årsåldern och hon är själv i 20-årsåldern och går på konstfack och sen så inleder de en relation och det är så här jobbigt destruktivt och hon är ganska bekräftelsesökande och han är helt dum i huvudet helt enkelt, men jag tyckte att den var så otroligt så här fin och roligt tecknad, snygga rutor och väldigt liksom, den är liksom självutlämnande och man blir väldigt berörd. Och då, på samma spår, så gick jag på tecknarfestivalen som var i Stockholm för ett tag sedan, också på Konstfack, och då hittade jag en ny serieroman som jag tänkte att måste jag läsa den.
Ja, den där
och
är fantastisk.
Den heter Alltid fucka upp och är skriven av Moa Romanova, och den är också så här helt fantastisk. Har du läst den?
Ja. Men jag älskar henne.
Ja,
alltså, fangirlar henne lite för mycket. Det är som om hon har slutat svara på det här.
Oj då.
Men det är också lite samma tema som den innan.
Ja, exakt. Mm. Det var, och det är lite så här, och jag tror att de hör ihop, för att den här karaktären Agnes i den här första boken Psycho Girl dyker ju typ upp i den här på en buss i alla fall, och det kan inte vara
men
slum.
Är det samma författare?
Nej, det är två olika, men jag får för mig att båda har gått på typ serieskolan i Malmö, och så tänkte jag så här, åh vad rolig grej att låta en karaktär från den ena boken bara poppa förbi i en ruta.
Men de är bra på serietecknare, är bra på det där.
Ja, jag vet.
De är roligare liksom. Ja. Faktiskt. Det skulle
inte vara roligt att göra det om man skriver en bok.
Jo.
Och typ bara skriva in honom.
Men det har inte det hänt någonstans någon gång?
Jo, det, alltså det har ju hänt för länge sedan.
Alltså Moni Nilsson Brännström skriver in sina egna karaktärer i typ så här, ja men typ att Satsiki kommer in i Malin på
slutet.
Alltså det sånt. Det är också väldigt roligt.
Ja, det är bara, väldigt roligt.
Jag hade en kompis som hade läst de här Agnes Lidbecks böcker, och där hade, tänkte hon att är inte typ Anna och Jens kommer in i hennes sista bok nu, vilket det nu är. På något sätt. Är det så? Det,
folk nickar.
Jag hade missat den referensen, men så hon anpassade, hon använde sina egna då karaktärer snarare.
Det är jättekul.
Men det är ju ett jätteroligt grepp. Men jag, då måste jag bara säga att för oss som har den här referensen då, så var ju det här väldigt känt om man kollade på Beverly Hills och Melrose Place.
Är det sant?
Ja, för då
Oh, you had me.
Alltså Kelly Taylor dyker ju upp i Melrose Place.
Ja, just det.
Ja, kommer du ihåg
det? Jag kommer ihåg det.
Och då, med Jake.
Ja, exakt. Och Jake är ju med i Beverly Hills då i ett avsnitt. Så det var ju liksom, var väldigt stort för oss som växte upp med det här då. Och så redan där började den här karaktärsväxlingen. Men de här två verkar ha gjort det då. Och Alltid fucka upp handlar om en ung kvinna som, vad kan man säga, hon existerar i tillvaron och har ju en del, hon får lösa sitt liv kan man säga på olika vis. Men, ja, men den var så himla fin, och den här blev också superbra där. Jag tycker man måste... Mm. Så man måste ju läsa den.
Hon är också så cool för att hon är liksom så här bemästrar oljemålning på ett helt sjukt sätt. Och sen så är det så häftigt att se hur hon då ritar serier också. Alltså det är bara, jag bara helt mindblown av henne.
Ja, och det är väldigt så här konstnärligt snyggt utan att bli liksom otillgängligt. Eller man ska säga. Det är snyggt. Mm. Och sen undrar man ju supermycket vem som är känd person från tv. Det är alltså en person i serien som är tecknad med en så här påse på huvudet.
Men jag vet vem det här är.
Kan du inte kolla upp det på Flashback?
Nej. Jag nu försöker locka fram det, men man får inte säga det, tror jag. Ja, precis. Jag får googla. Mm. Alltså, Flashback är så otäckt, men jag får googla det. Ja, men det är ju otäckt med Flashback. Och sen så har jag med mig den sista då på samma tema. Och den här har vi varit inne på i vår podd. Och det var, tror jag, Rasmus, när vi skulle spåna om så här, vad ser vi fram emot under våren. Och då är det ju Nanna Johanssons släpp av Jag kommer med stryk. Fantastisk titel.
Ja, så jävla bra titel.
Älskar den här titeln. Jag tänker göra den här stående i mitt arbetsrum sen på mitt vanliga vuxenjobb. Men då, och den här var ju naturligtvis precis så bra som jag trodde. Så det är ju en stark rekommendation.
Jag kommer med stryk. Vad är den för liksom, vad handling?
Alltså det är ju i sen Nanna Johansson anda då, om man har läst hennes tidigare, så är det att hon driver och skojar med olika fenomen, och det är samtidsreflektioner kring liksom, här till exempel hjärnan, kroppens äckligaste, överstruket viktigaste organ.
Men så det är ju inte, till skillnad från typ den Moa Romanova och Psycho Girl, så är det ju inte en serieroman.
Nej, det är inte en serieroman, utan det är mer olika serier, men med nutidsreferenser kan man säga. Liksom. Ja. Och det är jättemycket humor. Den här har jag skrattat så mycket åt så att jag nästan får tårar i ögonen och sitter själv och gör det, så att man framstår som en jättemärklig människa. Men så det är mina tips då.
Kul, bra tips.
Ja. Vi har tänkt att vi skulle passa på att höra om det är någon som har några frågor också till Flora.
Ja.
När ni är här.
Ja.
Varför ville du inte illustrera dina egna omslag?
Jag ska upp på frågan. Då är alltså frågan varför Flora inte vill illustrera sina egna omslag.
Nej, men jag fick frågan faktiskt med Stanna. För att jag dissade den första skissen som, alltså hon är skitduktig, hon som hade gjort den, men jag kände inte att det var mitt omslag liksom. Och då så fick jag frågan, men Flora, ska du inte göra den själv? Och så var jag liksom i redigeringsperiod och bara, åh herregud, ska jag göra ett bokomslag? För jag har nämligen illustrerat ganska mycket och sådär. Så det var därför jag fick frågan. Men då frågade jag min kompis Sara, vad tror du om att göra ett omslag ihop med mig? Så att jag skickade en mapp med massa bilder på omslag jag tyckte om och färgskala och liksom ett maner. Och sen så fick hon tolka det. Och det blev stanna omslaget. Och sen så har Sara...
Det här kan jag visa upp då. Det är alltså ett jättefint omslag med de här hårnålarna som också är med i boken.
Ja. Och den är ju ganska... Det där är ju inte så klassiskt ungdomsboksomslag. Liksom, utan den är lite mer grafisk. Och någon sa att det ser ut som en karamell.
Det gör det kanske. Men precis den rösten också.
Min karamell.
Lite äckligt att läsa det bakom någon.
Och sen så kom Sara liksom in, hon är svinduktig grafisk formgivare. Och så kom hon liksom in på Bonnie och Carlson och började göra omslag för dem och för andra. Och då har hon liksom under de här 2,5-3 åren gjort jättemånga omslag. Och då kändes det liksom helt givet att hon skulle göra det igen.
Alltså hon har gjort båda.
Hon har gjort båda.
Vem kom upp med idén med hårstråd? På Hållanden.
Alltså jag tror att det var hon, men jag tror också att det var typ, jag vet att min förläggare sa både med båda böckerna att det ska liksom finnas något så här en mänsklig närvaro i omslaget. Och då har vi hårnålar här. Så just, jag har inte tänkt på det. Det är liksom hårstrå och hårnålar. Ja.
Så det är alltså den röda tråden i hår.
Det är ju äckligt med hår. Och härligt. Nej, men så att jag är jätteglad för att hålla andan omslaget. För jag sa bara till henne, läs boken och gör ett omslag. Så jag skickade ingen mapp överhuvudtaget.
Det här är superbra.
Den är rolig också, för när man öppnar den så ser den ut liksom som en simhall. Blå inuti. Det är väldigt fint.
Det är jättefint. Vi har ju knappt pratat om det, men du illustrerar ju också.
Ja, inte så mycket längre faktiskt. Det var så himla skönt också att välja en riktning. Alltså, så här, det är, istället för att känna att man ska vara bra på allt, så kände jag kommer nog aldrig bli jättebra på att illustrera om jag inte lägger mycket tid på det här. Och då bestämde jag mig för att lägga tid på skrivandet istället. Och det var en jävla befrielse. Alltså.
Ja, men bra beslut.
Fler frågor?
Du skriver väldigt mycket skönlitterärt. Men om du skulle skriva en facklitterär bok, vad skulle du skriva om då?
Vad skulle alltså Flora skriva för facklitterär bok är frågan.
Jätterolig fråga. Verkligen rolig fråga. Nej men ja, det här låter ju kanske lite konstigt, men alltså, för att jag har skrivit väldigt kort liksom, och då ska jag inte ta på mig för stora skor, men jag tänker att någon gång att det vore roligt att liksom skriva om att skriva. Men det vill jag ju göra när jag är gammal och har skrivit jättemycket liksom, så att jag får det. Men jag tycker att det är liksom, jag går igång väldigt mycket på hur att få loss folk från att så här, inte känna det här motståndet. Och att lära sig att inte prestera hela tiden. Liksom, utan att försöka komma in i en värld snarare.
Vad är ditt bästa tips för att få loss någon?
Att skriva flödeskriva mycket. Alltså skriva utan att redigera. Träna på att inte gå in och redigera. Och egentligen typ skriva dagbok. Bara ska gå fort som tusan ner på pappret. Och göra det en period. För att liksom sluta värdera varje text som en enskild text, utan ett görande, att få skrivandet till ett görande liksom.
Men skulle bloggande vara en bra tips då?
Ja, men då har man ju också en utifrån blick på sig. Och då, det är väldigt skönt att så här, flödeskriva, och sen tänker jag, man behöver inte ens läsa igenom det sen. Jag har gjort det i perioder, så jag har liksom aldrig gått tillbaka och läst det, men det, bara, det ska göras. Det är inte en produkt, men det ska göras liksom.
Och en fråga till här.
Ja,
du.
Jag undrar, när du skriver, hur vet du när det är klart? Om det är en bok eller en novell, hur vet du att den är klar?
Då var frågan, hur vet du när det är klart när du skriver, om det är en bok eller en novell eller så, men hur vet man det?
Ibland vet jag inte det alls, och så måste någon annan säga det åt mig. Ofta är det någon annan som säger det, men Flora, nu kan du faktiskt... Karin, min redaktör som sitter där borta, brukar säga att nu får du ge dig. För att det är så himla lätt att känna att så här, man får så mycket nya intryck hela tiden. Bara, det här vore kul att ha med. Eller typ, det här skulle jag kunna göra om. Så någon gång så är det bra att någon annan säger bara stopp, nu har du jobbat klart det här. För många säger också att man kan jobba sönder en text. Alltså man kan förlora något av det som vibrerar om man liksom börjar redigera den för mycket.
Men så putsa. Du har inte slutet färdigt framför dig?
Nej, precis. Nej.
Men när kom, jag tänkte, nu råkar jag hamna i Hållandan igen. Så om man har läst den, så tänker jag, när kom slutet då?
Liksom, jag visste ungefär vad som skulle hända ganska länge, men jag visste inte exakt hur det skulle liksom skrivas eller exakt liksom vad som skulle hända. Men det kom nog ganska sent faktiskt. Men jag visste att någonting skulle hända, så att allt ledde ju upp till någonting. Så det är så. Men jag tycker också det är kul att, som jag var inne på förut, men att, så här, att få bli förvånad själv i skrivandet. För det gör ju att man vill fortsätta skriva. Så att det kan vara ganska bra att inte bestämma sig för tidigt, tycker jag. Nej, men så att jag har alltid yttre ögon på mina texter. För att det är bra. Och sen så, med med hålla andan, så kände jag också i vintras att så här, jag hade typ en vecka kvar att redigera innan jag skulle skicka in manus liksom. Och jag satt de sista dagarna, så var jag så utmattad att jag bröt ihop hela tiden och bara hade panik. Men att jag kände så mycket att jag har nått en vägg, jag kommer inte vidare, jag kan inte lägga mer tid på det här nu för att jag orkar inte. Och då fick faktiskt orken styra, men också såklart att jag hade en deadline. Och jag har aldrig upplevt det så tydligt förut, men jag var så trött då. Och det var skönt. Bara, nej, men nu kan jag inte mer. Liksom. Det här är så bra det kan bli för nu. Liksom.
Men då känner man ju verkligen det också. Alltså, för sig själv.
Ja, men det var ganska skönt.
Inga fler frågor då? Ja, men då får vi tacka för att du kom hit och var gäst hos oss.
Ja, jättefint att jag fick komma.
Ja. Superkul. Och om man undrar över vad det var för böcker vi tipsade om och genast har glömt bort dem, då har ju vi en, det är ju så himla bra för att vi har ju en hemsida där man kan hitta allt det här, och den heter vadvipratarom.se. Så dit kan man leta sig. Stort tack för att du kom och gästade oss.
Tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.